att utförarna blir ju inte särskilt förtjusta i att tillsvidareanställa. Utan eftersom kundunderlaget är så osäkert så går man hellre då på tillfälliga anställningar. Och väldigt mycket är det ju timanställningar hos små utförare. Det är nästan bara timanställningar hos många små utförare. Därför att osäkerheten blir ju större ju mindre man är så att säga. Är man en stor organisation med stora resurser kan marknadsföra sig väldigt mycket, då har man ju en komparativ fördel i det kan man säga. Så att väldigt många går på timmar, alltså som är anställda i systemet. Och det blir ju mycket. Nu är det ju allmänt så att inom hemtjänsten, även om den är helt i kommunal regi, så har man en reservarmé med timmisar. Men i det här LOV-systemet så tenderar den där reservarmén att bli allt större. Och i det här systemet också är det så att eftersom man inte schemalägger tiden mellan besöken, för det ger ju inte heller några pengar, alltså den tiden, icke betald tid för utförarna, även om den då formellt är inräknad i timpriset. Men det gör ju då att stressen ökar vid besöken, och många säger det att stressen har flyttat sig från tiden med brukaren till tiden mellan besöken. Men jag skulle vilja påstå det också, att stressen hos brukarna har ökat också, eftersom om man inte hinner förflytta sig mellan så blir det ju en stress också när man är hos åtagaren. Och det här ledet jag har redan nämnt, jag ska inte kanske dröja så mycket mer med det, men det blir ju det här också när man bara ser den ekonomiska delen är bara den som där personalen är med eller hemma hos brukaren, så drar man ner på helt enkelt personalfrämjande verksamhet, eftersom det är ingenting som man kan fakturera.
Men vad säger avtal om raster?
Ja, vi kanske kan ta det frågan sen. Okay. Ja. Alltså, rasterna försvinner, ja, det har de ju gjort i ert system också. Menar, även om man inte, inte har LOV och inte jobbar under någon privat aktör, så tenderar ju rasterna att försvinna. De här rasterna som man hade på förra eftermiddagen, som var så viktiga också för att man skulle träffas och kunna reflektera kring de problem som fanns i arbetet. Nu är det borta och det är knappt som sagt man hinner gå på toaletten. Men det är klart att man måste ha sina avtalsenliga lunchrast. Men väldigt många av dem som jag har pratat med, jag tror också att du nämnde den vi pratade för, att när man inte hinner göra det man ska, ja vad gör man? Ja, man tar av sin fritid, man tar av sin lunchrast och man tar av tiden efter jobbet. Så mycket av det här som naturligtvis, det finns ju också i där det inte är LOV så att säga. Men det blir en, på något sätt, en tydligare i det här systemet där det är LOV. Därför att vi har det här ekonomiska incitamentet att kunna fakturera så mycket som möjligt. Och det kan man bara när man har personal hos kunden. Ja. Jag skulle vilja då säga också en sak när det gäller hur man pratar kring det här också. Om vi tittar på den reklam som finns på kommunernas hemsidor. Det finns ju massvis av reklam i de kommuner där man har infört LOV, så har ju alla utförare, inklusive den kommunala utföraren, så har de ju sin presentation och som är en reklamsajt helt enkelt. Och i den reklamen så tar man väldigt mycket fasta på det här med omsorgsrationaliteten. Alltså i forskningen så brukar man tala om omsorgsrationalitet och tekniskt begränsad rationalitet. Och omsorgsrationaliteten, det är där den traditionella bra hemtjänsten där man kunde ge tid åt den gamla och där man kunde liksom gå efter dagsformen väldigt mycket, vilket man ju tvungen att göra när det gäller hemtjänst. Men den tekniskt begränsade rationaliteten, det är det här med terrorismen och det är med det här effektivitetshetsen och räknandet av minuter och annat. Men om vi tittar på hur diskursen ser ut, eller debatten ser ut, eller hur man talar kring det här i sin reklam, och hur man talar i det, kring det i politiken, de som vill liksom plädera för LOV-systemet, så talar man om det, om LOV, som att i termen då, den här omsorgsrationaliteten, det är en omsorgsdiskurs kan man säga, medan det i praktiken är så väldigt mycket en sån här effektivitetsdiskurs som baserar sig på den tekniskt begränsade rationaliteten.
Kan du förklara diskurs?
Ja, det har
ja, diskussion kan man säga. Eller vad som genomsyrar det hela. Så att jag tycker inte man är ärlig. Om ni tittar på bilderna, det är fullt med händer som man håller den gamla i handen och det sitter en katt och det är pelagoner och det är så trevligt. Men i kalkylen är det ett järnhårt system, ett järnhårt ekonomiskt system som sitter som styr det här. Alltså, och i och med att det finns inbyggda strukturella risker i LOV-systemet för dåliga arbetsförhållanden, för osäkra anställningar, eftersom det finns en ekonomisk rationalitet bakom det här bilden.
Jag måste bara säga en sak. Tänk på när hon säger det här. Vad är jämställdheten i Sverige på väg? Oavsett om vi får ett bra avtal för undersköterskor och så vidare, så handlar det här om att man drar jämställdheten för mellan kvinnor och män, man drar den fan 100 år tillbaka i tiden.
Ja, ja. Och jag tycker också det här att man inte har sina raster ordentligt, att man inte har kanske tid att gå på toaletten. Att vi skulle få bra toaletter för kvinnor och män som en del av en god arbetsmiljö, det var någonting man trumfade igenom på 40-talet och nu är man tillbaka där. Som det var förut. Ja. Små aktörer, jag ska bara ta det lite snabbt. Jag vet inte riktigt, jag känner... Jag kanske stressar i orden.
Det var 20
år. Hur så?
1940
tror jag. Ja, då behöver jag inte ta det.
Nej, det behöver jag inte.